Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Fader vår barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Den här söndagens heliga predikotext är hämtad ifrån Lukas evangeliets 22 kapitel från och med den 7 versen. De heliga orden lyder så i Jesu namn. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid när påskalammen skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa: gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet. De frågade honom: var vill du att vi ska reda till det? Han svarade dem: när ni kommer in i staden ska en man möta er. Han bär en vattenkruka. Följ honom till det hus där han går in och säg till husets ägare: mästaren frågar dig, var finns det ett rum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Han kommer då att visa er ett stort rum i övre våningen som är i ordning ställt. Red till där. De gick och fann att det var som han hade sagt till dem, och de redde till påskalammet. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa: tag detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte ska dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav dem och sa: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Men se, den som förråder mig, han har sin hand med mig på bordet. Ty människosonen går bort som det är bestämt. Men ve den människa genom vilken han blir förrådd. Då började de diskutera med varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra detta. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jag har pratat någon gång tidigare här om de olika högtiderna som judarna firade under året. Man hade flera olika stora fester då i stort sett alla judar som bodde kringspridda i landet och till och med i andra länder reste till Jerusalem, den heliga staden, för att där fira de här olika högtiderna. Jag har sagt till er att man till exempel firade pingst. Det var som en påminnelse om när de hade fått de 10 budorden på Sinai berg genom Mose på de 2 stentavlorna. Och man firade lövhyddohögtid då man gjorde olika hyddor som skulle påminna dem om när de hade vandrat genom öknen i 40 år och bott i såna där hyddor. Men den allra största högtiden, det var en annan. Den firade man till minne av när Gud hade räddat dem ut ur Egyptens land, där de hade bott som slavar i 400 år. Minns någon vilken högtid det var man firade till minne av det här? Ja, det var påsken, ja. Jag såg att du, Algot, också var uppe med handen där. Du ska få nästa fråga, om du kan svara på den. Ja, påsken, det var när Mose hade lett hela folket ut ur Egypten och Gud hade gjort ett underbart tecken, ett underverk som räddade folket ifrån faraos härar som var efter dem och ville ta dem tillbaka som fångar. Vad gjorde Gud då, Algot? Genom Mose. Han sa åt Mose att Mose skulle räcka ut upp en stav. Och då räddade Gud alla ur en jättesvår fara när faraos härar kom efter. Bra, Algot. Röda havet öppnades och Israels folk kunde gå alldeles torrskodda rätt igenom havet. Och sen när faraos soldater kom efter och skulle gripa dem, då slog vågorna igen och faraos härar dränktes i Röda havet. Och det här är en bild på dopet också. Paulus använder det här och talar om att vi har lämnat det gamla livet bakom oss i synden, det som var Egyptens fångenskap, så att säga, va? Och så blev vi nedsänkta i havet när vi fick vatten på oss i dopet. Och så uppstår vi till ett nytt liv på andra sidan. Ett nytt liv med Kristus, och så är vi på väg emot den himmelska härligheten. För Israels folk, de fortsatte ju vandra genom öknen och skulle till det utlovade landet som Gud hade gett dem. Och Gud har gett oss ett utlovat land. Vi som tror på Jesus, vi ska för alltid få vara i himmelen tillsammans med honom. Därför firade judarna påsk. Och idag är det palmsöndag. Då det firar vi för att Jesus kom till Jerusalem för att fira påsk. Men varför kallar vi det för palmsöndag? Vad har det här med palmer att göra? Lina? Just det. Folket, de slängde eller kastade palmblad på marken framför Jesus. För palmblad, det är någonting som man ger åt segrare, åt kungar och sånt. Och de ville hylla Jesus som sin konung. Och det skedde på söndagen före påsk. Och nu är vi just på söndagen före påsk. En vecka före påskdagen. Och det är palmsöndag. Nu får Jon fortsätta undervisningen med er i söndagsskolan. Vi läste, eller vi hörde i evangelietexten och predikotexten att påsk skulle firas och att det var det osyrade brödets högtid då påskalammet skulle slaktas. Jesus sa till sina lärjungar när de började närma sig Jerusalem: säg till en man när ni går in där, så sa han till Petrus och Johannes: mästaren säger, min stund är nära. Hos dig vill jag äta påskalammet med mina lärjungar. Och så läser vi också att lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och redde till påskalammet. De där orden är mycket märkliga. Jag tänker på att påskalammet skulle slaktas. Påskalamm, det hade på Herrens befallning slaktats ända sedan Israel hade tågat ut ur Egypten. Det var det första året som påskalamm hade slaktats. Och under nu nästan 1500 år så hade år efter år miljoner på miljoner påskalamm slaktas. Bara det här året när Jesus kom till Jerusalem för att fira sin sista påsk så slaktades det ungefär 250 000 lamm i Jerusalem där uppe vid templet. Det var ju någonting som man skulle göra för att minnas hur Herren hade räddat folket när den tionde och värsta plågan drabbade Egypten. Man hade strukit blodet av ett lamm på dörrposten utanför sina hus. Och så hade dödsängeln gått förbi så att ingen där inne drabbades av döden. Men i alla andra hus i Egypten så dog den förstfödde sonen. De som inte hade lammets blod som beskydd drabbades av plågan, av döden. Så nu var alltså påsken inne. Dagen var inne då påskalammet skulle slaktas. Men, och det är det som är det märkliga, samtidigt så var nu den frälsningshistoriskt avgörande dagen inne då det verkliga, det sanna påskalammet, Guds lamm, skulle slaktas. Alla de lamm som under århundraden hade slaktats pekade fram emot det enda sanna påskalammet, Jesus Kristus, som nu denna påsk som vi läste om i predikotexten skulle slaktas för världens synd. Ty vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktat, kunde Paulus senare skriva om Jesus. Och vi ska i predikans första del se något på hur de här gammaltestamentliga offerlammen pekar fram emot Jesus Kristus, Guds lamm. Vi vet, som jag också sa här helt kort, hur Israels folk var slavar i Egypten. Farao ville inte släppa folket. Och Gud lät den ena plågan efter den andra drabba Egypten. Och till sist kom då den tionde och svåraste plågan. Allt förstfött i Egypten skulle dö. Det fanns bara en räddning, och det var att husfadern hade strukit lammets blod på sin dörrpost. Det skulle vara ett felfritt lamm. Fick inte vara något handikapp, inget lyte, ingen halthet eller något sånt. På samma sätt så var ju Jesus den helt syndfrie. alltigenom rättfärdiga, utan något fel. Det skulle vara ett lamm av hankön också. Och när sen mordängeln kom den där natten, så gick han förbi alla de hus där lammets blod fanns. Och det heter på hebreiska Pesach. Det kallas ännu idag judarnas påsk. Så kallades påsken också vid Jesu tid, Pesach. Det kommer från att gå förbi. Dödsängen gick förbi de hus som hade lammets blod som beskydd. Och djävulen, ett av hans namn är Satan. Det betyder åklagaren. Han åklagar oss människor. Han säger, vi har syndat. Och det har han rätt i. Han säger, vi har syndat och därför tillhör vi honom. Han håller fram vår synd inför oss och inför Gud. Och gör anspråk på oss. Och säger, den som har syndat kan inte tillhöra Gud, den helige, som är utan synd. Ni är mina. Men när Jesu blod, som har runnit längs Golgata, har strukit ut all synd, och vi är alldeles förlåtna, fläckfria, då har djävulen ingen makt längre. Satan kan inte peka på någon enda synd när det gäller den människa som är iklädd Kristi rättfärdighet. Då måste han gå förbi den människan som har Kristi blods beskydd. I Uppenbarelseboken så läser vi om den skara människor som har blivit slutligt frälst. De som står inför lammets tron. Johannes fick se dessa människor. Han fick blicka in i den himmelska tronsalen. Och så fick han se den stora frälsta skaran stå där i de vita kläderna. I Kristi egen rättfärdighet. Och så fick han höra att dessa människor, de hade hamnat där därför att de hade använt sig utav det enda vapen som finns emot Satan. Lammets blod och sitt vittnesbörds ord. Han fick se den här skaran i dess himmelska härlighet. Men här på jorden så är ofta den här skaran utav kristna. De är förtryckta och kanske till och med förföljda av den här världens människor. Och de kanske måste lida döden. Det kallas att bli martyr för sin tros skull. Men det står om den där frälsta skaran i himmelen att de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Viktigare än allt annat för dem, det var att tillhöra Jesus. För det är en tillhörighet, en gemenskap som sträcker sig bortom död och grav. En kristen kan aldrig dö. Kroppen kan läggas i graven, men en kristens själ lever vidare och får regera tillsammans med Kristus i all evighet. När Johannes fick se den här fantastiska synen så fick han av en ängel höra att de där som du ser, de kommer ur den stora nöden och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. De hade kanske haft det svårt här på jorden. Vår vandring som kristna här på jorden på väg mot himmelen, det liknas i Bibeln vid en ökenvandring. Och det var ju det jag sa här också medan de minsta var inne, att Israels barn, deras vandring från Egypten genom Röda havet och sen vidare genom öknen till det förlovade landet, det är en bild av den kristens vandring till himmelen. Och där när de var i öknen så var det ju förstås väldigt hett och torrt. Och det var väldigt svårt att ha den stickande solen när varje dag och plågas av den. Men här, när man är hemma i himmelen, då står det att då ska man aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Käre vän, Johannes fick se den stora skaran. Han fick blicka in i evigheten. Och jag hoppas att du fanns med i Johannes syn. Att han fick se dig stå där. Han lyftes ju liksom ut ur tid och rum. Och fick se alla människor. Också de som från hans perspektiv sett skulle bli frälsta i framtiden. Ja, du stod med där i den skaran. Om du här i tiden, under din levnad på jorden, utnyttjat nådestillfället och tagit din tillflykt till lammets blod. Den frälsta skaran, det är ju de som har iklätt sig Kristi rättfärdighetsdräkt. De som hade tagit emot sina synders förlåtelse i Jesu namn och renats i hans blod. Så om du vill ha frälsning, förlåtelse för dina synder på grund av vad Jesus har gjort, ja, då finns det inget som hindrar. Jesus säger, den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Och då fanns det också med i den här synen som Johannes fick se. En liten detalj till om Jesus som Guds lam. Herren hade gett Mose och hans bror Aaron dessa instruktioner om påskalammet. Ni får inte krossa något ben på det. Och i Davids profetia i Saltaren 34 läser vi hur det skulle gå för den rättfärdige, den enda rättfärdige. Gud bevarar alla hans ben. Inte ett enda av dem ska sönderslås. Hur var det på Golgata? Jo, när Jesus hade utandats sin sista suck och sagt, det är fullbordat. Då blev han behandlad precis i enlighet med andra Mosebok 12:46 och det där saltarcitatet från Saltaren 34. Det står i Johannes 19 kapitel. Soldaterna kom och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom. Först på den ene och sen på den andra. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Och då skriver Johannes som en liten kommentar till det här, att det här skedde därför att vi ska tro att Jesus är Guds lam, som i allt har uppfyllt vad som var skrivet om honom i Gamla testamentet. Märkligt är det också, om vi går tillbaka till de där husen i Egypten, att de skulle stryka lammets blod på dörrposterna, på trä. Och på Golgatas kulle så stod ett kors av trä, just som det rann blod ner utför. Det var Guds eget blod som rann. Tänk så dyrt återlösta vi är. Guds egen evige son har i självutgivande kärlek lidit och dött för vår frälsnings skull. Petrus skriver till sina medkristna: ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från ett meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. Detta har Jesus gjort en gång för alla. Det är fullbordat. Men han är också så mån om att vi var och en ska få syn på detta och förstå att det gäller också mig. Och därför så har han instiftat den heliga nattvarden. Han vårdar oss, vårdar sig om oss också idag, för att vi inte ska gå förlorade. Han vill stärka vår tro på honom, stärka trons gemenskap med honom. För det är det enda som kan göra oss frälsta och saliga. Och därför instiftade han nattvarden. Vi läser i vår predikotext att medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick alla av den, ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Vi förstår av de här orden att nattvarden, det är en alldeles speciell måltid. Brödet som vi äter, det är Jesu egen kropp. Och blodet, hans blod, tar vi emot genom att dricka nattvardens vin. Han som det är den egentliga världen som bjuder in oss till måltid. Han ger oss att äta och dricka sig själv. Det är för våra stackars förnuft alldeles orimligt. Hur kan hans sanna kropp vara i en liten brödbit i oblaten? Och hur kan hans sanna blod vara i en klunk vin som vi får i bägaren? Ja, vi måste besinna att när vi har att göra med Herrens heliga nattvard, då står vi inför ett stort mysterium som vi aldrig kan utröna eller pejla djupet av, hur länge vi än försöker och hur lärda och kloka vi än blir. Vi kan aldrig fatta eller för varandra beskriva hur bröd och vin kan vara Jesu kropp och blod samtidigt. Men vi kan tro det, och vi kan också uppleva det. Inför det oförklarliga i nattvarden, så måste vi tro på Jesu klara ord och lägga handen på vår egen mun och tiga. Eller helt enkelt säga: vi vet inte hur det går till eller är möjligt, men för Gud är allting möjligt. Den största välsignelsen med nattvarden, det är ju att det skänker oss syndernas förlåtelse, som vi alla så oändligt väl behöver. Och Jesus, han är så mån om vår frälsning att han gör detta för oss. Han framställer sitt försoningsverk så tydligt och klart det bara går för oss. När hans kropp bröts ner och hans blod rann ut med Golgatas kors, så är det detta han skänker oss och liksom säger till nattvardsgästen: här får du min kropp och mitt blod, för att du, lika säkert och visst som du känner dessa gåvor i din mun, ska veta att du samtidigt också har förlåtelse för dina synder. Vi kan inte förneka att vi äter brödet och dricker vinet. Och lika visst så har vi syndernas förlåtelse. Det finns inga tvivel. Mer personligt och direkt kan inte Jesus överlämna frälsningen åt oss. Kyrkofadern Augustinus sa: jag kan omöjligt bli fördömd då Kristi blod rinner i min kropp. Våra syndfulla, otrogna hjärtan blir tvättade, rena i lammets blod, och djävulen måste gå förbi oss. Vi har lammets blods beskydd. Djävulen har inte längre något med oss att göra. Nattvarden är också en måltid som pekar fram emot den stora glädjen i himmelen. Jesus sa till lärjungarna att han verkligen hade längtat efter att få dela den här sista måltiden tillsammans med dem. Den som också blev den första nattvarden. Han tyckte om att sitta till bords och äta med sina lärjungar. Men nu sa han att han inte mer skulle äta tillsammans med dem förrän på den dag då jag dricker det, alltså vinet, nytt tillsammans med er i min faders rike. Vad menar Jesus med det? Jo, Guds rike, det kom ju med kraft på pingstdagen. Och lärjungarna, de gick ut och predikade. Och Guds rike vann många medborgare. Och församlingar bildades på alla orter. Och där firade man nattvard. Och Jesus bjöd in alla och sa: här får ni min kropp och mitt blod. Genom prästens mun förstås. Då hade Guds rike kommit. Då åt Jesus tillsammans med lärjungarna igen. Nu talar vi om nåderiket. Men Jesu ord har också ytterligare en innebörd som ännu väntar på sin fullbordan. Och det är förstås när han i härlighetens rike, i den nya skapelsen, de nya himlarna och den nya jorden, ska få dela gemenskap med oss igen. Och dricka det nya vinet. När vi böjer knä vid altarrunden och tar emot Jesu kropp och blod, då får vi i tron se fram emot den underbara dag när vi får komma hem till vår Gud och frälsare. När han tar de himmelska druvorna, pressar ut dess saft i den gyllene bägaren och ger oss att dricka. Allra sist ett varningens ord. Alla nattvardsgäster blir inte saliga. Trots Jesu allra heligaste offer av sig själv och trots hans åtgärder genom nattvardens instiftande för att bevara alla sina lärjungar hos sig, så blir inte alla som haft med Jesus att göra saliga. Inte ens bland Jesu allra närmaste lärjungar, de 12, blev alla saliga. I vår predikotext läste vi de allvarliga, skrämmande orden som uttalades av Jesu mun. Amen, säger jag er, en av er kommer att förråda mig. Då blev de mycket bedrövade och började fråga honom, den ena efter den andra. Inte är det väl jag, Herre? Och Jesus svarade, den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Och alla blev mycket bedrövade, för de kände sin egen svaghet och litade inte på sig själva. Inte är det väl jag? Den ena tittade ängsligt på den andra. Troligtvis såg väl inte Judas upp vid det här tillfället. Men alla lärjungarna, de andra, de älskade sin mästare och fruktade mer än allt annat än att de skulle begå ett så fruktansvärt dåd. Jesus utropade, ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Han skulle dagen därpå utlämnas och korsfästas, tömma hela Guds vredes bägare. Men ändå så ropade han inte ve över sig själv. För han visste att hans egen väg skulle gå genom det djupaste lidande till den allra högsta härligheten. Nej, veropet, det gällde den som skulle förråda honom. Om det så småningom, efter en viss tid, efter kanske 1000 år eller 1 miljon år, skulle ha funnits en utväg ur det pinorum vartill Judas nu hastade, så hade Judas födelse till världen ändå varit en vinning för honom. För också 1000 eller 1 miljon år av pina kan uthärdas om man efter det har en salighet att se fram emot. Men Herren säger om Judas, det hade varit bättre för honom att han inte blivit född. Så allvarligt menar Jesus det med sina tillsägelser om den eviga elden och den eviga pinan. Om den mask som inte dör och om den eld som inte utsläcks. Judas var ändå fräck nog att instämma i de andra lärjungarnas fråga. Rabbi, inte är det väl jag? Judas slut, det är en varning för oss och för alla människor. Så går det när man vänder sig bort från Jesus. Så går det när någonting annat, i Judas fall var det mammon, pengarna, blir viktigare än Jesus, än frälsaren. Och ingen av oss ska känna sig säker på grund av någon tillhörighet till någon till vår församling eller till gudstjänstgemenskap. Inte ens det faktum att man är en regelbunden nattvardsgäst garanterar himmelsk salighet. Det var inte bara kring det första nattvardsbordet som det fanns en Judas själ. Utan Judas själar kan smyga sig in i de allra mest renläriga sammanhang också i vår tid. Det är bara den som liksom en fattig syndare tigger om nåd och förlåtelse för Jesu utrunna blods skull. Bara den hör himmelriket till. Får inte ha någon berömmelse i sig själv, utan vi ska ha vårt allt i Kristus. Frälsaren måste vara allt för oss. Men då är vi å andra sidan himmelriket värdiga. Då har vi frälsningsvisshet. Du ska inte tvivla, utan tro att Jesus, Guds slaktade lamm, har gjort precis allt för dig. Och att tro på detta, det är detsamma som att komma till Jesus, till honom som säger: den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.